Ja, nu ska vi så småningom kunna släppa på de samhälleliga restriktionerna. Regeringen presenterade i måndags sin nya hybridstrategi för hur Finland ska ta sig ur pandemin. Är det för tidigt? Är det för sent? Och framförallt, är det rätt? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag. Tillsammans med riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, SFP. Välkommen.
Tack.
Ledande läkaren i Vasa, Heikki Kaukoranta. Välkommen.
Tack.
Och Österbottens tidnings ledarskribent Sofie Stara. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Filip Sten. Välkommen med. Ja, nu så här ett och ett halvt år in i pandemin så har vi ju ett ganska intressant läge. Vi har ett högt dagligt antal nya smittade, men vi har samtidigt rätt lindriga samhälleliga restriktioner i kraft, åtminstone om man jämför med tidigare faser i den här pandemin. Veronica Rehn-Kivi, är det rätt att öppna upp nu?
Ja, det tycker jag nog definitivt. För situationen i Finland är, precis som du säger, har ju blivit mycket bättre. Trots att vi nu har många fall per dag, så är ju inte här behovet av intensivvård mera alls på samma nivå som tidigare, eller i samma förhållande till de här smittofallen. Så att nu är det nog dags att börja lätta upp också den här så kallade 2-metersregeln som vi nu idag börjar behandla i riksdagen och i mitt utskott, i social- och hälsovårdsutskottet, så är verkligt välkommen. Regeringen kom med sin hybridmodell, och enligt den, när vi har tillräckligt stor vaccintäckning, så ska vi börja och lätta upp här. För att det verkar som att det här kommer att bli en sån här vanlig flunsa årligen, så att vi kan ju stänga av samhället på grund av det.
Heikki Kaukoranta, vad säger du? Är det rätt läge att öppna upp nu?
Tack Veronica, det var jättefint början för det här, och jag måste bara säga att jag är delvis på samma åsikt med dig. Och varför jag har lite olika aspekter är det att vi ser ju ganska stor ansträngning för primärhälsovården i just den här fasen. Och till exempel i dagens läge i Vasa stad, den här incidensen som har nu sagt officiellt att man behöver inte titta på, det är ändå jättehögt, 278 nya fall per 100 000 invånare per 14 dagar, vilket är den högsta under detta hela år. Och vad är nu oroväckande är det att om vi vill spara samhället av de här skador som orsakas, man borde nu se att den största delen av infekterade människor är ungdomar och barn. Och de drar hem den här infektionen, vilket orsakar sen det att där finns människor i familjen som är inte fullt vaccinerade eller vaccinerade alls, vilka inevitabelt får infektion. Och de faller bort från arbetslivet, de stannar där hemma, och den gör det att till exempel i primärhälsovården vi har gott om obesatta platser, därför att människorna är inte fit for work.
Sofie Stara, hur ser du på det här att öppna upp nu?
Jag tycker ju absolut att det är på tiden att vi verkligen börjar göra det, helt enkelt för att människor inte orkar längre heller hur mycket som helst med restriktioner. Det som jag är väldigt förvirrad över är vilken olika take olika länder har på hur man hanterar epidemin. Och jag har också förstått att den här nya hybridstrategin har liksom kritiserats för att vara för luddig och det här kanske sätta regioner i ojämlika position, eller liksom att det blir ojämlikt och osäkert på hur man vilka restriktioner man ska införa så att det blir rättvist för befolkningen.
Ja, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistriktsöverläkare Asko Järvinen var ju ute igår och efterlyste betydligt tydligare direktiv här. Han tycker att mycket blir öppet i den här nya strategin. Till exempel så saknas det direktiv för hur man ska agera till exempel vid coronafall i skolorna och hur testningsstrategin riktigt ser ut. Heikki Kaukoranta.
Jag står ganska mycket på samma linjer som Asko. Alltså regeringen har gett sitt ord, men nu vi ville höra och förstå vad de faktiskt menar. Alltså det är lite slumpmässigt och det är mer program än att ha något konkret där på bakgrunden. Och det är just den här svåra saken nu. Alla vet att det har blivit en uppdatering för det här hybridstrategi, men ingen vet faktiskt hur det ska tillämpas i alldagliga livet. Och detta är ju en synd och jag önskade personligen att man hade lite noggrannare information om det, hur regionerna och städerna borde fungera i dagens läge och vad är till exempel Avis roll i det här spelet?
Veronica Rehn-Kivi.
Ja, det är sant att den har fått nu kritik. Det är kanske inte den här hybridmodellen, men det här nya lagförslaget som vi nu börjar behandla idag, att slopa det här 58 smittskyddslagens 58D paragraf, just det här med 2 meter och att incidenstalet ska vara över 25 per 100 000 invånare och att man vistas över 15 minuter i ett utrymme. Allt det här har gjort att det har varit ganska strikt och kommunerna och regionförvaltningen har kunnat göra sina beslut utgående från det här. Men nu när man tar bort de här så har det ju visat sig att det blir liksom kanske slumpmässigt och kommer att tolkas på olika sätt i olika håll i landet, de olika regionerna och kommunerna kan nu göra beslut utgående från vad är en märkbart ett smittkluster som är stort. Att det är liksom utgående från det som man nu kommer att göra restriktioner. Och det här är någonting jag nu vill verkligen höra sakkunniga och också Asko Järvinen hördes också idag och det här, att vi gör nu en sån lag som är lätt att uppfatta för alla och enkel att det här också sätta i fullföljning.
Mm. Sofie Stara.
Ja, jag har funderat just på det här, hur regionen ska veta när man ska dra i den här nödbromsen och fundera på att den här THLs nya lista då över var risken att bli smittade störst, som ni kanske har läst. Så där har Mika Salminen på THL konstaterat att man ibland har fattat beslut för att de har varit enkla att göra och inte för att de har varit de bästa. Till exempel med skolstängningarna har man ju kommit fram till att det var ett fel beslut nu. Och så har man också en lista på var det är låg risk att bli smittad. Till exempel köpcentrum och frisörer, simhallen och bibliotek och kulturevenemang där man få sitta ner. Och också kontorsmiljö anses inte vara som en riskabel plats. Och ändå så ska vi åtminstone här i det här Österbotten då arbeta på distans åtminstone fram till 30 september enligt coronasamordningsgruppen i Österbotten. Att finns det någon orsak till det här längre? Sådana här saker.
Heikki Kaukoranta, du kritiserade också den här THLs riskbedömningslista i dagens Vasablad.
Ja, det gjorde jag faktiskt och det är jättesvårt att förstå varför till exempel lokaltrafik i fullbesatta bussar och spårvagnar eller metrovagnar betraktas vara bara värt för 2 poäng istället för några andra evenemang som är inte enligt dagens kännedom mera riskabel. Eller sen att man tittar att till exempel i närundervisning det blev inga poänger alls. Alltså det betraktades ha inte någon risk och det här potentiella antal vidare infektioner det var jättelåg. Och enligt den här dagens information som jag har redan berättat här, det håller inte sant det här.
Nej, du var ju inne på det att skolorna där smittade ganska mycket.
Det smittar ganska mycket, ja. Och det där viktigaste källor, skolorna, dagisar, de producerar den största delen av våra fall. Vi kan spåra nästan alla våra nyfunda fallen dit.
Veronica Rehn-Kivi, är det politiskt det här?
Jag vet inte, jag kanske nu tänker här så hemskt politiskt, utan mera liksom vad som verkar rätt och rimligt. Och jag håller ju nog med Heike också, att jag är lite förvånad över att man inte anser att en full lastad buss eller ett metrotåg skulle vara en plats där det kanske sprids smittor, liksom de andra som har räknats upp, nattklubbar och det här och konserter, var det inte man inte har någon egen sittplats. Men det här, allt hänger ju nog ihop nu med den här vaccintäckningen, och det är ju också meningen nu att kommunerna och regionförvaltningen, när man slopar de här exakta det här 2 meter och annat, ska kunna ta i beaktande om de gör något beslut om att man måste göra liksom restriktioner i en lokal, så utgår också från att vara i vaccintäckningen på det här området. Att man inte liksom direkt stänger någonting eller säger att nu ska det vara 2 meter mellan alla som sitter i en konsertsal, utan att om det är så att det är ett område när det blir ett sånt här smittkluster, men om man har vaccintäckningen är hög, så behöver man kanske inte göra de här begränsningarna, vilket jag tycker kanske att det är helt bra också, istället för att nu liksom automatiskt ha måste göra det på grund av den här 58G-paragrafen som nu ännu tills vidare gäller. Men nu har ju förstås också regionförvaltningen kunnat, precis som nu för Nyland, ta bort den här 2-metersregeln, eftersom man inte anser att det finns en risk för en bred smittspridning. Mm. Så att det här är jättesvårt att säga, och jag ser nu inte på det sättet politik. Man kanske lite oro, precis som Finland kanske hela tiden har haft, att vi har att kanske göra det lite strängare för säkerhets skull, och vi har ju klarat oss jättebra, så det kan vi ju inte säga. Andra länder har haft annan strategi och gått tillbaka nu till öppna samhälle, och sen blir det igen massa med fall, så att det är svårt att säga. Men att jag ser det nog som helt vettigt att vi nu börjar öppna upp. Och som riksdagens vaccingrupps ordförande så vädjar jag förstås nu till alla finländare att gå nu och ta den där andra vaccindosen också, så att vi skulle kunna börja öppna samhället.
Sofie Stalla.
Ja, alltså en orsak till att jag är en av de här förvirrade och coronatrötta människorna är ju också att det kommer olika budskap, och som sagt olika länder har olika strategier. I Finland har det pratats om 80% som en det här nödvändig grad av vaccinationstäckning för att kunna öppna samhälle. Men så i Danmark så slutade man klassa covid som en allmänfarlig sjukdom när 70% var vaccinerade, för att man ansåg att det inte hotar hälsovården, vilket då är ett kriterium för att det ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Och från och med fredag så upphävs ju alla restriktioner i Danmark, utom det här inreserestriktioner som fortsättningsvis finns kvar, att man måste vara vaccinerad eller ha annat intyg på att man har haft för att komma in i landet. Men varför är det just 80% i Finland? Ska vi vara liksom lite strängare än andra bara för att, eller finns det verkligen någon orsak till just 80%?
Ja, eller om man kan vända på det, räcker 80%?
Ja, det finns olika åsikter på det också. För vi vet ju att där i Norge, de tog bort alla restriktioner för en månad sedan, och deras vaccinationsprocent var kring 73, vilket är just den som vi nu håller på att ha här i Finland. Och det blev en ganska kraftig bakslag, och de måste ta igen i bruk restriktioner, vilket inte någon önskade. Och jag har just samma åsikt som Veronica här lyfta upp, att vi kan släppa och vi kan klara oss med den här pandemin enbart enligt det att tillräckligt många av oss blir vaccinerade 2 gånger. Och därför jag står inte emot att slopa restriktioner. Men vi kan inte göra det innan vi har betydligt högre antal människor som har tagit båda sprutor. Och här står jag emot för regeringen. Det duger inte att man har haft en möjlighet att ta, utan man måste faktiskt ha åtminstone det här 80% av befolkningen som har haft den sprutan i armen.
Veronica Rehn-Kivi.
Ja, till Sofie bara så skulle jag svara att i allmänhet så brukar man räkna med att en vaccintäckning på 85% räcker för att hålla en smitta borta. Så att det här 80 tycker jag på något sätt verkar kanske lite lågt. Men det här, som jag sa, jag är inte för att man ska tvinga någon att ta ett vaccin. Jag vädjar nu faktiskt, och det är ju inte bara frågan om ens egen hälsa, om man tycker att man är i så bra skick att man nu säkert inte kanske blir så sjuk om man får den här smittan, utan det är också att skydda andra. Och nu i det här fallet faktiskt alla de som är under 12 som inte har blivit vaccinerade. Heike sa här att det sprids i skolor och daghem och det stämmer säkert. Men om det blir liksom en annan ny variant av det här viruset som sen kanske angriper de yngre också strängare eller värre än nu, i och med att så många har det här vaccinet och inte kan bli på det sättet angripna. Jag är inte någon läkare och kan inte säga hur det är, men att jag är liksom orolig just för de här som inte får det här vaccinet. Därför tycker jag att vi som kan ta ett vaccin ska gå och göra det.
Sofie Star.
Ja, personligen så det är ju min värsta mardröm sen jag har läst Hanne Vibeke Holst som pesten här i början av pandemin. Och där drabbade ju pandemin speciellt små barn. Och det här, jag har inte ens velat tänka på att det här viruset ska mutera så att det verkligen drabbar barn mer än andra. Jag har ju egna barn i grundskolan. Men jag skulle fråga om den här vaccinationstäckningen ännu. Heikki Kaukoranta, varför tror just du att det är osannolikt att vi har uppnått en vaccinationstäckning på 80% i slutet av oktober?
Det är bara därför att under de senaste veckorna vi har gått upp från 72 till 73, och det kommer jättesnabbt det slutet av oktober, kalendermässigt menar jag.
Du talar nu om Vasa sjukvårdsdistrikt.
Vasa sjukvårdsdistrikt i allmänhet, och även här i Vasa stad, att få det här täcket så starkt att vi kunde slopa de här restriktionerna. Det är bara matematik.
Och de här nationella siffrorna, jag kollade dem här alldeles just före sändningen, så de visar att 54% av befolkningen över 12 år har fått bägge doserna vaccin. Men bara 83% som har fått första dosen. Det är ju ändå en förvånansvärt låg siffra. Mm. Veronica Renkivi.
Ja, det stämmer. Och det hänger, jag tycker att för att vi ska få den här vaccintäckningen nu hög så hänger det ganska mycket på hur kommunerna nu också agerar, hur de ordnar den här vaccineringen, hur de tar kontakt. Jag vet själv att i min egen hemkommun så nu när ungdomarna över 12 skolelever börjar bli vaccinerade så gick man klassvis till vaccineringsplatsen och det var inte många som inte deltog. På det sättet så fick man på några veckor nästan alla mellan 12 och 18 vaccinerade. Så att man liksom, och sen att nu också vädja till den grupp som jag har förstått att det är den största som inte tar den första eller den andra dosen är väl medelålders män. Att hur ska man, för det är ju inte så svårt att beställa den här vaccintiden. Så att det här, man ordnar det på det sättet att det är lätt att ta det.
Jo, i Vasastad vi har varit jätteaktiva med det här vaccinationer, och ungefär 75% av befolkningen som hör till åldersklass 12-15 år har fått sin första spruta. Och vi har bestämt oss att inte vaccinera där i skolorna, därför att det här kan bestämma själv om man tar vaccin eller inte, det förverkligas. Men vi har gjort det på drop-in systemet, så att det är familjen som diskuterar om ärendet, det finns ungdomen eller barnen som berättar sina åsikter och sen kommer och tar sprutan utan tidsreservering. Och det har varit en jättelönsam strategi, anser jag, enligt det här täckningssiffran som vi har fått, det här 75%.
Men om vi ser då på den här gruppen ovaccinerade, den är ju ändå rätt stor, och då talar jag då om här då befolkningen över 12 år, det vill säga de som har gjort ett aktivt eller passivt val att inte vaccinera sig. Vaccinmotstånd är på sina håll också starkt. Hur ska den här gruppen behandlas hädanefter? Kan man helt kallt konstatera att de har haft sin chans, att det har bara varit att gå och ta den där sprutan och så är det med det, eller vilka åtgärder kan man ännu vidta här?
Ja, vem vill spara? Detta är ju kanske den svåraste, hur man motiverar människor att befrämja sin egen hälsa. Och det är ju säkert en sådan grej, den här coronavaccinationen, vilket har jättestor betydelse, inte enbart för människan själv, utan för hela samhället och de människor som är nära och kära. Och där jag tycker att det finns vissa kulturella ärenden och som dikterar hur man ska göra. Sen det finns kompisar eller det här gruppens tryck att ta eller avdra sig från vaccinationer. Det är nästan så många orsaker än hur många det finns människor som väljer sig inte att ta vaccin. Och hur man kunde tackla den, vi har försökt vårt bästa, men ändå vi ser att det knappast stiger upp till 80% under denna höst.
Mm. Sofie Stara?
Ja, det är säkert väldigt svårt att komma åt den här gruppen som är osäker. Jag tror de flesta som inte har tagit vaccin är en del är säkert osäkra helt enkelt på det överhuvudtaget. Och där är det ju enda som hjälper är liksom information, att man också tar osäkerheten på allvar och inte förminskar den eller förnedrar de här människorna på något sätt och liksom klumpar ihop dem med de här mest rabiata antivaxarna som vad jag har förstått är kanske 1-2%. Alltså det är inte någon stor grupp av människor. Men där har man väl i princip gett upp hoppet att det är inte mottagliga för information längre utan har valt helt enkelt av olika orsaker bort vaccinet. Så man att försöka hindra fler från att bli så pass rabiata. Så det är ju också en väldigt viktig uppgift.
Veronica Renkivi.
Ja, jag tycker precis som Sofie säger att information är jätteviktigt. Och jag tänker väl att sen när vårdpersonalen börjar så småningom ha lite mer tid så kanske man skulle kunna också aktivt ta kontakt med personer som inte har blivit vaccinerade. Och bara frågat att har det här liksom, varför har du inte och har det gått dig förbi liksom så här sakligt berätta om det här om vaccinationerna. Men sen har vi ju det här coronapasset som också regeringen håller på att bereda lagförslag om det. Och det kommer ju kanske sen i praktiken att förorsaka det att om ditt liv begränsas så att du inte kan göra saker och ting som du är van att göra utan att det här måste ta ett test varje gång så kanske du sen till slut beslutar dig för att ändå ta en vaccin. Så att vi ska se hur det liksom påverkar den här vaccintäckningen.
Hur ser du, Sofie Stara, på den här frågan om coronapasset?
Jag är kluven. Alltså det måste ju bli jättetydligt, till exempel för människor som inte av olika orsaker kan ta vacciner, då, att hur ska den saken lösas så att de kan också delta i evenemang som kräver ett coronapass. Och det här, samtidigt måste man ju komma ihåg att det är ju ett tillfälligt verktyg tills tillräckligt många är vaccinerade 2 eller 3 eller hur många gånger det nu behövs för att vi ska kunna återgå till ett normalt samhälle. Att inte det är någonting som kommer att, som vissa befarar då, liksom dela upp befolkningen för all framtid i vem som har rätt att göra vad. Så det här tonen har gått onödigt het där också tycker jag i debatten. Även om jag förstår att det är en komplicerad fråga, men jag tror att just nu skulle det vara ett bra verktyg för evenemangsarrangörer till exempel.
Jag står jättepositiv för det här coronapassen, men jag tvivlar att det ska dyka upp jurister som hittar några ojämlikhetsgrejer kring det här problemet. Och därför det kan inte tas i bruk, inte så snabbt som säkert alla önskade att det skulle vara en verktyg för att befria samhället.
Det är ju flera europeiska länder som har det i bruk redan.
Ja.
Så är det, ja. Och i flera länder har man ju just liksom sen reagerat på det här att det inte kanske är jämlikt att alla inte kan ta den här vaccinen och få ett pass eller att det blir besvärligt om du själv ska betala också ett test. Men att vi ska se, jag tycker åtminstone att det skulle kunna vara ett ganska bra verktyg nu så här kanske ett år framåt.
Mm. Asko Järvinen, så i den här intervjun igår så efterlyste han också tydligare riktlinjer hur den här testningsstrategin ska se ut och det vet vi ju att testningen är, den har den är en flaskhals på många håll. Man kan behöva vänta länge på att alltså få fara på test. Och till det här kan man ju också räkna då den smittspårningen som tar upp enorma resurser i hälsovården idag. Nu vet jag att det här är ju, lagen kräver ju att den här smittspårningen ska göras, men vilka skulle konsekvenserna bli då ifall lagen skulle ändras, att man inte behöver göra den här smittspårningen, Heikki Kaukoranta?
No, i princip, man behövde byta den här listan om allmänfarliga sjukdomar, så att det här coronavirusen skulle man dra av från den listan.
Mm, men hur skulle det påverka, tror du, den här spridningen?
No, den säkert ökade spridningsmöjligheter, men den också sluppade helt och hållet bort det att vi behövde göra karantän, vi behövde inte sen göra isoleringsbeslut, vi behövde inte testa människor, bara kanske dem som hamnar för en infektionssjukdom till sjukhuset. Det kan vara en möjlighet. Men även då, den här situationen kunde vara på något sätt bättre än vad vi har i dagens läge. Därför att det här primärhälsovården, den är ju högt belastad nu. Och vi har ju det här normalarbete kring de här folksjukdomar. Sen vi har det här smittspårningen. Och sen vaccinationer, vilka alla kräver så stora mängder av resurser att vi har inte råd att göra det fullt med alla de här tre fronter.
Är det här någonting, Veronica Rehn-Kivi, som man skulle kunna börja åtgärda snart?
No, jag tycker själv också att om smittspårningen tar flera dagar i anspråk för att man får kontakt med de som det kan gälla, så då har man ju nog redan förlorat, tycker jag, det här loppet. För då har den personen redan hunnit träffa ganska många och de här ringarna har gått vidare. Men att så länge det finns i lagen att man måste göra det, så görs det. Men precis som Heikki sa, så med primärvården och allt det som blir ogjort nu, så kommer ju nog att belasta liksom vår hälsa här många år framåt. Jag är orolig också för mentalvårdspatienter och barn och unga som mår dåligt. Och allt hänger ihop med det också, att du inte kan ha den här vanliga sociala det här umgänge som du är van vid. Så det påverkar ju också vårt mående. Så man måste titta liksom att var ska man sätta de här insatserna för att inte ännu fler ska må dåligt.
Mm. Sofie Starra.
Ja, jag skulle egentligen vilja ställa er en fråga. Helsingin Sanomat har ju dragit ner på sin coronabevakning. Och jag har själv i någon ledare ifrågasatt att medier ofta skriver om minsta lilla coronarapport eller forskning som inte ens är som är obekräftad. Att nu kan det hända att det blir så här. Och det här, ja, hur ser ni på det här, alltså mediernas roll i att rapportera om läget?
Veronica Rehn-Kivi.
Jag har funderat på samma sak och det här, och i början var det ju jättebra att man kunde följa med precis hur många fall det är och åt vilket håll det här pandemin går. Men i och med att vi nu börjar liksom vara i ett någorlunda stabilt läge, så tycker jag att det mera håller uppe det här oron och det att vi inte är i en normal situation, vilket jag tycker är kanske lite onödigt för också med tanke på hur vi mår.
Åtminstone här i Vasatrakten situationen försämrar sig från dag till dag. Och därför är jag jätteglad och tacksam för lokala medier som anmäler hur många nya fall vi har haft. För var och en, vi har kloka människor här i Österbotten. Man förstår vad de läser. Och sen, den kan, om vi har sämre situation, den kan lyfta upp lite uppmärksamhet för var och ens eget beteende. Och därför jag uppskattar jättehögt medians insats som det har varit hittills. Men naturligtvis, då vi får en sådan situation att det här 85% täckning för helt vaccinerade människor uppfylls. Så jag är jättenöjd att sluppa med den här, men det är kanske inte heller dag för det idag.
En sak som jag reagerade på när regeringen presenterade den här nya hybridstrategin, så det var tidsperspektivet. För egentligen sen pandemins början så har kommunikationen och de här åtgärderna, det har haft ungefär 3 månaders perspektiv. Då pandemin bröt ut så då skulle allt vara över till sommaren, och nu i våras så skulle vi öppna upp till hösten och så vidare. Nu med de här åtgärderna så har tidsspannet krympt till 1,5 månad. Är det här för att tålamodet börjar minska? Det har kanske lite getts uttryck för i den här diskussionen också, att vi börjar liksom vara lite done med hela coronan här nu. Eller hur ska man tolka det? Är läget sådant att man faktiskt kan gå ut och lova sånt här, Veronica Rehn-Kivi?
Jag har ju nu precis regeringen ännu lovat någonting, men man har utgått från att om vaccintäckningen är tillräckligt hög, det här 80% i mitten på oktober, så då kan man börja öppna upp, och det är väl därifrån det här 1,5 månaden har kommit. Men att det är ju något vi förstås hoppas på, och jag ber ju ännu en gång till att alla ska ta det här vaccinet som bara kan.
Sofie Stara.
Ja, Krista Kiuru har ju sagt att man ska börja avveckla restriktionerna också innan det här 80% är uppnått, vilket ju också har spett på förvirringen. Speciellt för barn och unga skulle det då handla om att det här minskar restriktioner för deras välmående helt enkelt. Men alltså Heikki Kalkuranta, med din matematik då, så när har vi en vaccinationstäckning på 80%?
No, det beror på det här befolkningsaktivitet. Hur bra vi har kunnat föra fram det här informationen för vaccinationer. Och jag vet att vi är inte nära till 80% i slutet av oktober. Det kan hänga upp till årets slut innan vi når den. Och därför det att man säger att man kan börja öppna det innan vi har nått det här regeringens givet mål, det här 80%-gränsen. Så det är på något sätt ansvarslöst, vågar jag säga. Därför att den ger en falsk bild för befolkningen att det kämpet är nu om. För det är inte det, alltså var och ens insats faktiskt behövs. Och jag vill nog här bara säga att om du inte har tagit den första sprutan, gå och ta det från en drop-in eller reservera en tid. Om du tänker om du ska ta den andra dosen, gå och ta det tydligt. Och om sen du har några sådana hälsoproblem, vilket orsakar du inte kan ta det. Så vi andra människor här kring dig försörjer det och bevarar ditt hälsa.
Veronica Rehn-Kivi.
Ja, jag håller helt med vad Heikki just sa. Och sen när vi någon inte mer har några restriktioner och sånt, så hoppas vi förstås att det här bondförnuftet finns kvar hos oss. Att vi förstår själva att om vi är lite snuviga eller hostiga, så att vi inte liksom då går ut bland folk och på ett kanske mer än tidigare tar i beaktande också andra människor före vi går till skola eller jobb. Så att det här, det hoppas jag förstås på.
Men ni ser inte risken här då att man har fokuserat för mycket på det här mitten av oktober och för lite på 80% vaccinationstäckning?
Nu vet jag inte vad regeringen har tänkt när de har gett det här, men att de har nu varit kanske lite optimistiska om man nu jämför med vad Heikki tror. Så det här. Nu är det ju den här 80% som är, nu är den som är viktig, inte i den.
Jag har just samma åsikt med dig, Veronica, och min egen perspektiv är där i årsskiftet.
Där sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Heikki Kaukoranta, Veronica Rehn-Kivi och Sofie Stara. Jag heter Filip Sten, och Slaget efter 12 är tillbaka i morgon.